Bakom ljuset av Åsa Nilssonne.
Prolog. Marie-Clotilde Juniac huttrade till i den svala källarluften. Den svarta stenväggen in till hennes tunna arm var svagt fuktig som nedkyld hud, och hon hade svårt att koncentrera sig. Hon var ensam kvar med syster Misericord, som satt och rättade skrivningar på det lilla podiet längst fram i det låga rummet. Och så skulle det fortsätta i 54 minuter till. Hon ångrade ändå inte nattens räd mot skolköket. Den hade varit väl värd 2 timmars kvarsittning. Hon doppade den tunga passarens udd i bläckhornet. I alla tider hade flickorna i klosterskolan skrivit med flytande bläck, och systrarna hade inte sett något skäl att ändra på den saken, trots att det nu var 1959. De trodde på noggrannhet i det lilla. Hon tryckte ner den vassa spetsen genom pappret, ställde in udden så att linjen fick exakt rätt bredd och började rita sin koncentrationskrävande cirkel. Hon hörde svagt hur syster Misericord reste sig där framme och sköt undan stolen. Cirkeln var nu halvfärdig. Syster skulle få se att hon arbetade flitigt. Så var syster plötsligt alldeles intill henne. Marie-Clotilde kände hennes breda lår mot sin bara överarm genom den långa svarta kjolens grova tyg. Hon drog sig undan, makade på sig som om det var hon som var i vägen, inte syster som hade ställt sig för nära. Men syster Misericord la sin hand på Marie-Clotildes axel, drog henne tillbaka, tryckte henne mot sin mjuka, buktande höft. Hon doftade av kök, av skolans lavendeltvål, av talk och av åldrande hud. Hon hade breda, platta naglar. Marie-Clotilde försökte spjärna emot, men syster var starkare och höll henne kvar. Systers andra hand befann sig plötsligt vid hennes ryggslut. Den kröp uppåt, sakta, sakta. Marie-Clotilde satt alldeles stilla, andades knappt. Det var som om systers hand var det enda som fortfarande var rörligt i världen. Den nådde till slut fram till hennes nacke, där de tjocka vita fingrarna kände försiktigt på det mjuka håret. De tvinnade en liten slinga, lät den glida mellan fingertopparna. Syster började andas som om hon hade sprungit. Och hennes röst var inte att känna igen när hon sa, så tyst, så nära, att Marie-Clotilde kände den varma, fuktiga utandningen starkare än hon hörde orden. Man behöver inte vara rädd för kärleken. Det var nog dags. Långsamt rätade Marie-Clotilde på ryggen, vände sig lite om och såg syster Misericord i ögonen. Hon lade märke till att det satt lite torkat sekret i ena ögonvrån. Hon hade kvar passaren i sin högra hand och trevade sig fram till sin penna med den vänstra. Hon rätade ut passaren. Metallen var sval där hon inte hade hållit i den, och hon kände försiktigt på den nålvassa spetsen med pekfingret. Systers fadda andedräkt kom nu i oregelbundna stötar, tog hennes hals och kind i besittning. Det var absolut dags. Hon drog ett djupt andetag, la sina underarmar mot systers mjuka hull och sköt ifrån. Skaffade sig det lilla manöverutrymme hon behövde för att få upp händerna mellan sig och syster. Passaren glänste som en kniv när hon höjde den lodrätt framför systers ansikte. Med vänster hand la hon pennan på tvären mitt över så att det bildades ett kors och sa «Arrière de moi, Satan!» Flerspråkig som hon var fortsatte hon med «Get thee behind me, Satan!» Och vad den är där med satana. Effekten blev precis så dramatisk som hon hade hoppats. Syster Misericord blev först alldeles stilla. Så bleknade hon. Backade undan med uppspärrande ögon och kastade sig snubblande iväg. Man kunde tro att det var djävulen hon sett och inte korset. Marie-Clotilde avslutade mest för effektens skull med vade retro satan. Trots att syster redan var halvvägs ut genom dörren. Hon suckade, skakade sin tunna kropp som en hund skakar av sig vatten, vilket fick henne att känna sig bättre till mods, och återgick till sin cirkel. Nu återstod bara 44 minuter av kvarsittningen, och hon tänkte sitta av tiden som planerat. Det verkade säkrast så.